Predikotexten idag då är från Apostlagärningarna och kapitel 8 och vers 14-17. Och kontexten där, eller sammanhanget, är ju så att lärjungarna befinner sig i Jerusalem. Det är tidigt i startskedet på deras gärning, och Filippos ger sig iväg till Samarien. Och Samarien är en farlig plats när man kommer ifrån Jerusalem, och man varnar honom och säger att du blir nog ihjälslagen om du kommer dit. Men det går ganska bra för Filippos, och han möter en märklig person där som är trollkar också, som på olika sätt försöker göra under och tecken i Guds namn, och Filippos avslöjar honom och det blir lite tumult. Och sen till slut då, så får lärjungarna i Jerusalem veta, och Filippos råkar ut för han får döpa många där uppe också, så då åker de dit. Och då är vi i texten. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes, som reste ned och bad för de troende att de skulle få helig ande. Ty ännu hade anden inte kommit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Men nu lade apostlarna sina händer på dem och de fick helig ande. Jag tänkte innan jag börjar predika, så tänkte jag berätta lite, bara nämna detta. Det är Corinne, han ska ju predika här nästa söndag. Corinne och jag, vi var på Kolansö i fredags. Och jag pratade om Armenien. Och då berättade jag om att i Armenien, då den armenisk-ortodoxa kyrkan har en av de absolut äldsta liturgierna som i världen, som är kvar väldigt ursprungligt. Och så visar jag några bilder där på präster. Och så sa jag då så här, att den där prästen där till höger där, det här är ju Aleppo då, i Syrien. Den där prästen till höger där, och de visste ju inte vem Corinne var, de flesta, men det var Corinne ändå, hade på bilden. Han, prästen till höger där, så han är biskopens livvakt. För i den här miljön så behöver prästerna livvakter, faktiskt. Och jag visade några fler bilder, det var samma präst, och jag sa att den här prästen då, som är biskopens livvakt, han är också själv livvakter senare, men just den här perioden då så får han då inte vara beväpnad, va? Någon gräns går det även för präster, utan istället då är han tränad då i kampsport, så att han ska kunna vid behov oskadliggöra en angripare med bara sina händer. Och det här tyckte Kolansöborna var väldigt intressant. Och sen så bad jag Corinne resa sig och sa, och inte nog med det, han är här ikväll. Och så presenterade jag, och Corinne reste sig upp och bugade. Och ni skulle ha sett Kolansöborna där. Det är olika miljöer alltså. Det är ganska intressant här. Jag har under helgerna här tittat på en tv-serie som heter AD Kingdom and Empire på Netflix, som handlar, som börjar egentligen med Jesu uppståndelse, och sen så får man följa utvecklingen då, apostlagärningarna framåt. Och det är en oerhört våldsam historia faktiskt. Det är oerhört välgjort, jag rekommenderar det om ni har tillgång till Netflix. AD Kingdom and Empire. Oerhört välgjort är det. Och jag slås av då, när man tittar på det här i en dramatiserad form så här, så slås man av hur omöjligt det här måste vara egentligen. Alltså på något sätt så är det här ett skeende, den första kyrkans utveckling från Jesu uppståndelse och framåt är ju ett skeende till synes helt utan kontroll. Det är många starka krafter Många motstridiga krafter som möter varandra och kämpar mot dem med varandra. Romarna, den ockupationsmakten i landet, försöker att uppehålla någon form av ordning med stort besvär. Fariseerna strider för sin sak och emot den nya då kristna kyrkan. Det finns också militanta extremister där i form av seluter som anser att det bästa man kan göra med en romare, det är att tyst och snyggt skära av halsen på dem. Det finns enskilda individer som driver sina egna agendor, och alla de här då har då en brinnande övertygelse om att just de sitter på sanningen och har rätt till att till och med döda för sin sak om det skulle behövas. Alltså en miljö som inte är helt olik den som det är fast på andra platser på vår jord idag. Det är verkligen tumultartat och det är verkligen våldsamt. Och mitt i detta kaos då så växer den första kyrkan utan att det egentligen finns någon plan för hur det här ska gå till. Det växer snabbt. Det är alltså tusentals som kommer till tro under kort period. Och det är verkligen där då som Torsten Åhman brukar säga, va? Att när de första kristna predikade kunde det bara sluta på två sätt. Antingen blev det väckelse eller också blev det upplopp. Och kravaller, båda delarna oftast. Och jag tänker då på alla såna här församlingsstrateger som vi håller oss med i Sverige, som finns idag även inom vårt samfund. Ni vet, såna här konsulter som sysslar med mentorskap och tillväxtstrategier och så vidare och sån här. Alltså, när jag tittar på det här och läser också apostlarna, så tänker man så här, men glöm det där alltså. I den här första tiden så fanns det ju överhuvudtaget ingen erfarenhet att vila sig på. Ingen erfarenhet av hur det hade gått till tidigare, och ingen kunde förutse någonting överhuvudtaget. Det bara blev som det blev. Och då insåg jag det. Så när jag förstod att vilken viktig faktor den heliga ande måste ha varit. Alltså när det i första hand inte handlar om vilken troslära man ska ha, vilken teologi som ska vara den rätta, vilken ism vi ska följa och så här. För det där kom ju egentligen lite senare, va? Eller långt senare när saker och ting hade lugnat ner sig. Utan i den här miljön så är det bara ett skeende, ingenting annat. Det händer saker och ingen vet egentligen vad. Förutom då att man då litar på att anden ska leda det hela. Och vi då här i Sverige, vi lever ju väldigt långt ifrån en sån verklighet. Vi lever i en tid och vi lever på en plats där den kristna tron, för tillfället i alla fall, väcker ganska lite uppseende. Det är ingen som tycker det är konstigt att vi finns här. Det finns ingen som tycker att det är konstigt att vi är som församling här. Det varken provocerar eller väcker några jubel. Det blir absolut inga kravaller. Det bara är som det alltid har varit. Och så vill vi ju gärna ha kontroll, va? Vi vill ha ordning och reda i Sverige. Demokratiska beslut. Det ska vara trevligt, tycker vi. Det ska inte vara turbulent. Det ska vara trevligt. Och nu vill jag inte på något vis alltså ställa vår verklighet emot det våldsamma kaos som ofta då råder i apostlagärningarnas berättelser eller på andra platser på vår jord idag. Utan jag tror till och med att den helige andes verk också består i att skapa ordning. Det säger Paulus själv i första Korintierbrevet. Gud är inte oordningens Gud, han är fridens Gud. Utan det som väcker min nyfikenhet är snarare alltså på vilket sätt verkar den helige ande idag här. Alltså i apostlagärningarnas berättelse så är det just anden som gör skillnad, va? Det är anden som, alltså i mitt i detta oerhörda kaos, så finns det inte möjlighet att urskilja vägen överhuvudtaget. Det ena är lika hysteriskt som det andra. Den ena är lika övertygad som den andra. Extremismen så att säga härskar i den här miljön på alla fronter, och det som på något sätt ger riktning är den heliga ande. Det är den heliga ande som gör skillnad. Det blir så tydligt när situationen är så extrem. Och i vår ganska stillsamma miljö, eller väldigt stillsamma miljö, kan man ibland fråga sig om anden gör skillnad överhuvudtaget. Eller är vi så till den grad kontrollerade och försiktiga att han inte ens behövs? I vår egen tradition då, så har den heliga anden mer varit förknippad med pingstväckelse, eller med det som ligger utöver det vanliga, men det är kanske något exklusiva, det ovanliga, det övernaturliga. I apostlagärningarna är han däremot den fullständigt grundläggande faktorn. Han är liksom den drivande energin i det här, själva orsaken till att det rör sig. Men han bestämmer också riktningen, alltså anden ligger som en räls nästan i det här kaoset, och det som så att säga, visar vad det här framrusande tåget ska gå, va? Och inte drabbas av katastrof och falla över kanten och förintas. Och jag har tänkt mycket på det här faktiskt. Alltså, på vilket sätt verkar den heliga ande hos oss idag här? Och jag har kommit fram till att det givetvis är så att anden verkar också i vårat sammanhang. Allt annat är ju uteslutet. Allt annat är uteslutet. Han har lovat att vara med oss till tidens slut, och det finns ingenting som säger att den heliga ande inte skulle verka hos oss på samma sätt som man gör i apostlagärningarna. Anden är densamma. Anden är densamma, men vi människor är långt, långt ifrån den verklighet som rådde då. Och vi är långt, långt ifrån de platser i världen där det även idag är förenat med livsfara att bekänna Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Och det ska vi inte sörja över, utan det ska vi tvärtom vara tacksamma över. Vi ska vara tacksamma över att få en nåd att för en tid i alla fall leva i fred och frihet. Men det är lätt att glömma bort då den heliga andens inflytande över oss i all denna stillsamhet som vi omgör oss med. Skillnaden mellan oss och apostlagärningarna är ju inte att det var mer helig ande där och då, utan att man där då, som texten läste visar, att man så noga gav akt på vad anden gjorde och framförallt vad den inte gjorde. Själva händelserna i apostlagärningarna brukar vi ju se som tecken på anden och så här, och tänk om det skulle hända sådana saker här och så här. Men jag tror inte att det är rätt tänkt, va? Alltså händelserna, det som händer, händelserna är inte så viktiga. Att just det hände där och då beror på den tiden som är, geografin, omständigheter som har med rådande situationen att göra. Och det som är intressant är inte själva skeendena, utan är att man noterar var i detta anden går fram och sen följer den vägen. Det finns liksom ingen mening med att önska att det skulle gå till så här i vår tid som det gick till i apostlarna. Vi lever i en annan tid. Vi måste gilla det. Vi lever i en annan tid, det är andra saker som avgör vad som händer och vad som inte händer. Det är andra makthavare, det är andra förutsättningar, det är andra problem, det är andra människor, andra krafter. Det är någonting helt annat. Men, och det blir för tillfället inte mer dramatiskt än så här, som det och så. Men att ge akt på då, vad i detta, vad i vår verklighet Anden faktiskt verkar och var han i detta faktiskt går fram är en observans som vi med lätthet skulle kunna kosta på oss om vi vill. Jag bad faktiskt en bön för ett inte så länge sedan. Och jag bad Gud om mer helig ande. Jag bad Gud om mer helig ande över de sammanhang jag arbetar. Jag bad om mer helig ande över mig själv. Och jag blev faktiskt bönhörd den gången också. Det var inga blixtar och dunder ifrån himlen om ni trodde det. Utan istället en sån här envis tanke som plötsligt nålar fast sig längst fram i hjärnan. Så här, va? Nämligen en tanke så här, Anders, du behöver inte mer helig ande. Du behöver inte mer helig ande. Det är fullt av helig ande överallt där du är. Men ge akt på var och följ de strömmarna. Och så är det. Så är det. Det är fullt av helig ande. Det är fullt av helig ande. Anden bor i var av en av oss här. Det som krävs är lite mer observans i detta vårt stilla, stilla tidevarv. Som det ser ut nu då, just nu, idag, så verkar det som att både Stenhammarkyrkan och Kållandsö missionsförsamling kommer att ta ett beslut om ett samgående i år. Och det innebär att 2017 kanske kommer att bli det mest omvälvande året på länge för oss som församlingar här. Det kommer inte bli som i Samarien, jag lovar. Men det kommer att bli av stor betydelse för oss som arbetar här. Mycket kommer att bli, annorlunda. En mängd nya dörrar kommer att öppnas. En del gamla kommer att stängas. Och givetvis kommer den heliga ande leda oss i allt detta. För det är i vår verklighet som anden verkar. Där vi är. Och det är där vi ska ge akt på detta. I allt vi gör så går anden fram precis på samma sätt som där och då. Det handlar bara om observans och lyhördhet gentemot detta. Och vi ska be att vi får öppnade ögon för vad anden faktiskt gör i vår stilla verklighet.